Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och med mig i denna gång har jag Torbjörn Isaksson. Hejsan Torbjörn.
Hej hej.
Du har haft fullt upp med att skriva och bevaka Elekta den här veckan, så det måste vi prata om. Och sen lite finansoro, lite räntebesked, lite upp och ner på börsen och lite nästa vecka då Fed ska hålla räntemöte, vilket är ohyggligt intressant.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men ska vi börja med Elekta i Stockholm och San Francisco och överallt var de har haft sina placeringar. Vad är det som har hänt och vad är det som är mest så att säga mest uppseendeväckande?
Alltså för en dryg vecka sedan så avslöjade jag ju det att Elekta hade sålt alla sina aktier i Handelsbanken och Swedbank. De har ju tidigare varit stora ägare i banker. De har varit över 70 år som ägare i Handelsbanken och de var en riktigt stor ägare och tungviktare i Swedbank. Men det har de nu lämnat och då har de en extrem på banksektorn i Sverige har de en extrem övervikt i SEB som de dessutom dubbeläger via Investor. Det kan man ju tycka var lite märkligt att de plötsligt bara helt lämnade hälften av bankerna. Och sen två dagar senare så visade det sig att de har istället köpt nischbanker i USA som sysslar med techinvesteringar och krypto. Just det där att de går in i någonting som sysslar med finansiering av krypto är ju kanske inte någonting som svenska pensionssparare ser fram emot eller har tänkt sig att deras pengar ska användas till. Och nu har ju de där pengarna gått upp i rök. Så det är väl kanske bortåt 20 miljarder de har spelat bort här i Elekta.
Och vad är det vi har... Vet vi varför de har gjort det? För det är inte bara att de bytte så att säga stabila svenska banker till de mest riskfyllda av amerikanska banker då. För som sagt var venture capital-investeringar och kryptoinvesteringar då. De har ju även liksom gasat på sin fastighetsben. Här är det någonting... Varför Elekta har ju liksom ändå varit med ett tag. Vad är det som gjort att de liksom har liksom ändrat riskprofil? Har de ändrat riskprofil kan man säga? Och i så fall, hur kommer det sig? Har vi koll på det?
Nej, det måste man ju försöka utreda närmare exakt vad som har hänt. Men det måste ju gå hela vägen i organisationen från styrelsen och neråt. Men det är ju uppenbart att de har ju ändrat dels det att de har gått in mer i USA. De har ju mer riskfyllda investeringar. Sen har de ju byggt upp, som du säger, de har ett stort fastighetsben. Som är också en högriskfaktor i detta. För att de verkar inte ha någon riktig kompetens. Och de har inom fastighetsinvesteringarna, de är väldigt stora. De betalar mer än andra. Och det har ju varit ledningsflykt. Nästan alla som tillträdde i den nya ledningen slutade. Det har ju varit väldigt mycket interna motsättningar och problem med den högsta ledningen för fastighetsinvesteringarna. Plus att de ju gick in och satte in ytterligare pengar i Heimstaden som ju köpte Akelius fastigheter för 93 miljarder på den absoluta toppen. Det kan ju vara kanske den sämsta fastighetsaffär som har gjorts i svensk historia. Och där var ju då Elekta storspelare. Så de har ju varit väldigt vårdslösa med de pengar de är satta att förvalta pensionsspararna.
Och vad är det man vill utreda framöver här? För det kommer ju inte, även om den här tredje banken då, First Republic, verkar bli räddad här av sina konkurrenter som då också är den tredje banken som Elekta har investerat i. De andra två är liksom redan körda. Där är aktievärdet noll nu då i Silicon Valley Bank och den här kryptobanken. men vad var det skulle säga? Vad är det vi liksom, vad är det du vill liksom granska mer? Vad är det man liksom vill, hur kommer det här fortsätta, tror du?
Ja, man vill ju veta, kommer det att fortsätta, finns det mer, hur kommer de att agera framöver? Vad kommer de att göra för att undvika att det här upprepas? Och jag gick med att det är inte en enskild företeelse då att de har tagit sån hög risk bara i de här bankerna genom att de har ju fastighetsinvesteringar för över 100 miljarder också, och där finns det ju säkert hål. Det kommer ju krävas nedskrivningar där. Så där kommer ju försvinna ytterligare pengar. På något sätt så har de ju lyckats gå in och göra en hel del investeringar på den absoluta toppen. Och man kan ju ifrågasätta kompetensen i förvaltningen. Där har ju försvunnit en hel del tungviktare från bolaget.
Ja, och de har ju försvarat sig då med att, så att säga, man ska titta på hela deras placeringar, och då är de upp i år. Men det är klart att det blir ju lite fel liksom, det är ändå. Alltså, att det är upp i år beror ju på att börsen har gått upp i år fortfarande, även om det är lite styrkigt nu då, men de här, framförallt de här två första bankerna här, då är pengarna för evigt försvunna. Det är ju så att säga realiserade förluster här. De har väl då försökt, ska väl börja någon slags rättslig process här, men det kommer ju inte vara mycket som man kan få ut från det där då, rimligen.
Nej, det är väl något halmstrå de griper där. Men om man sätter det de har investerat i de här amerikanska NIF-bankerna i relation till vad, liksom till exempel deras investeringar i USA överlag, så var det ju över 10% som de sätter i det här. Och det motsvarande summor hittar du bara i företag som Microsoft och andra etablerade storbolag, att de har stoppat in så mycket pengar, eller svenska storbolag som Investor. Och det är någonting helt annat än att de plötsligt går och stoppar in så här mycket pengar i banker som de inte verkar ha riktig koll på. När de köper saker i Sverige så sitter ju väldigt centralt. De har ju fullständig koll på vad som händer i Sverige. Men de har ju uppenbarligen väldigt lite koll på vad som händer i de här, i kryptobanken och i Silicon Valley.
Ja, och något som är just storleken på de här investeringarna, det hade varit liksom, om de hade haft de här bankernas andel av något USA-index eller kanske lite mer, det hade liksom inte varit hela fallet, men det blir så väldigt stort. Och framförallt det här då att de har liksom i Silicon Valley Bank varit den största aktiva ägaren, bortsett från de här indexfonderna. Det är ju tar på sig ett väldigt stort, dels ekonomiskt ansvar, men även ett liksom, ska vi säga, styrningsansvar för den här banken. Det tycker jag vi borde försöka utreda framöver här, hur det gick till när liksom banken gick över styr och satt läckta i massvis av möten då. Det hade varit väldigt spännande att se hur det blivit för Emmas största ägare. Även om inte ägarstyrningen ser ut som i USA, ser ut som i Sverige riktigt, så är det ändå liksom ett extra ansvar man har som största ägare även i USA.
Ja, de har ju mycket att stå till svars för här framöver också, precis som du säger. Men hur de kan ta på sig att vara största aktiva ägare i en verksamhet. Man undrar hur de har fattat det beslutet och vem som har fattat det. Och hur de sedan har ansett sig kunna sköta det i förhållande till svenska banker eller i svenska investeringar som de har ju följt i decennier och har järnkoll på.
För mig låter det som de har gjort det här klassiska misstaget when in trouble double, det vill säga att man, den har ju, Silicon Valley Bank gick ju väldigt starkt här 1920 och sen så började den rasa, och när den började rasa så ökade ju Alecta sitt ägande här, och då är det klart så snittar man ner sig där, så att säga, ingångsvärdena. Men det är klart att det minskar ju inte risken, tvärtom så ökade ju risken rejält. Men det är något som vi får gräva vidare och kommer säkert gräva vidare på olika sätt.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Men det är ju inte det enda som har hänt den här väldigt händelserika veckan, får man väl ändå säga. Vi har ju liksom problem i Credit Suisse också, en stor, inte börsvärdesmässigt så stor bank i Europa, men ändå liksom vad det gäller omfång och balansräkning stor, som har stökat till det, och stora rörelser på finansmarknaden. Stockholmsbörsen hade sin sämsta år i onsdag, står ner 4% på OMX30. Och sen har vi rekylerat upp både torsdag och idag, fredag morgon, när vi spelar in det här, Torbjörn och jag. Vad är din take på den allmänna, så att säga, finans, det som så att säga utlöstes av Lektas alla förluster, var ju den här bankrunnen. Hur ser du på banksektorn överlag?
Ja, där finns väl väldigt mycket oro nu. Det här med Credit Suisse, okej, just nu, eller numera är de kanske inte så stora börsvärdesmässigt, men historiskt sett så har det varit en riktig tungvikt där. Men de har ju gjort enormt många tvivelaktiga affärer genom åren. Alltså det är väl ett bevis på någonstans hur illa en bank kan skötas. Alltså många tvivelaktiga affärer. Och de sätter ju också hela systemet i spel genom att göra alla de här affärerna och ta såna här höga risker. Och återigen så måste då någon annan kliva in och försöka rädda det här. Så det har ju suttit ett antal människor och vill ha fått bra med bonusar och tjänat mycket pengar på att ta de här höga riskerna. Så måste någon annan komma in och städa.
Mm. Ja, nej, men som sagt var det... Faran är inte över, men det blåser lite mindre kring banksektorn. Dels efter ECBs räntebesked, och där Lagarde, ECB-chefen, inte sa så mycket liksom handfast, men ändå man liksom noterade att hon hade liksom noterat den här finanskrisen som uppstod i slutet av förra veckan. Så börsen steg ju på hennes räntebesked när hon höjde räntan 0,5 procentenhet som förväntat. Och sen så hade vi ju då den här First Republic där... ett tiotal bankkonkurrenter gick in och så att säga stötta bolaget med, det var väl 300 miljarder kronor ungefär, så nu är det faktiskt upp här, men vi får se. Det är väl, ska man liksom göra någon börsprognos på det här, så kan det säkert fortsätta upp lite grann av liksom bara farten, men det är ju inte liksom, det är inte så att man känner liksom någon slags trygghet att vara storägare i Stockholmsbörsen nu. Förra gången vi poddade så var det Agneta Jönsson och jag, och då var vi bägge ense faktiskt om att det var lite rekylläge på börsen, och det tycker jag nog gäller allt jämt, även om det kan gå upp i det absolut korta perspektivet. Det har ju varit mycket annat. H&M har kommit med siffror, aktien var ner 8%. Är det något som du ägnar dagarna att titta på? Eller är det...
Nej, jag har inte tittat så mycket på det, men H&M har ju... Så det är länge nu de har haft problem som de inte verkar få någon ordning på. Så det där är ju också något strukturellt som... Och just det att de går så mycket sämre än sin spanska konkurrent där. Va? Det är väldigt illavarslande.
Ja, det är det. Och det var ju det som sänkte aktien. Det var ju bara försäljningssiffror som publicerades här i veckan. Och framförallt så de hade redan skickat ut, alltså H&M hade redan skickat ut siffror för december och januari. Nu kom då hela tre månadsperioden, du säger inklusive februari. Då räknar man lite baklänges där, så var februari riktigt svagt. Det var nog... ner 1-2% i försäljning. Och då ska man ändå tänka på att vi har haft en inflation på väl över 10%, så i antalet kläder så har man ju tappat rejält. Och som du säger, jämfört med Inditex som samma dag kom med bokslut, så ökade de under nästan motsvarande period, överlappar inte helt, med 13%. Så det är klart att det är ett bekymmer, och så får vi väl se vad resultatet blir, men det dröjer ett par veckor tills vi ska titta på det. Men aktien var ner rejält på de där siffrorna, ovanligt mycket faktiskt. Men det kanske man kan förstå med tanke på att det är inte bra att liksom inte få ut fulla priset på sina kläder. Ja, och då så har vi ju som alla måndagar i stort sett, så har vi en veckans aktieanalys i tidningen, som vi även brukar delge här i analyspodden. Och denna veckan var det Rickard Bråse från Västkusten som satte sälj på investmentbolaget Öresund. som man tycker har en osviklig förmåga att hamna i trubbel med sina investeringar. Och det främsta skälet till att Rickard Bråse inte tycker aktien är på något sätt köpvärd utan snarare säljvärd är ju att substanspremien på 13% är historiskt hög då, och ska man värderas till en sån premie så måste man ha en jättefin historik, och det har inte Öresund haft. Så då blir det lite mismatch där mellan värdering och vad ska jag säga, performance historiskt, och då ska det ner lite grann, tyckte Rickard Bråse. Jag vet inte, följer du Öresund någonting? Du har väl träffat Mats Kviberg en massa gånger i din karriär i alla fall.
De har ju stött på ganska mycket genom åren. Han var ju väldigt skicklig och låg väldigt bra på bollen länge. Men sen efter den här HK-härvan så har det kanske varit lite sämre med träffsäkerheten. Va?
Ja, där på 90-talet när de skapade sina stora pengar. Det var ju mycket. Då var ju också källvattnet av en finans- och fastighetskris där liksom Öresund verkligen tjänade pengar på att liksom ta hand om väldigt lågt värderade. Men som sagt, vad de inte haft på sista året, och fortfarande så värderas de då med en premie, vilket vi tycker, eller Rickard Bråse tycker, är lite överdrivet. Veckans särskilda poddcase, så noterar jag här då att frågan är om man vågar, men det är i alla fall kursutvecklingen är lite intressant i Electrolux här, som är nere på samma nivå som pandemikrisen mars 2020. Den är ner på liksom samma nivå som Ukraina-kriget började 22. Har tappat rejält mycket, 16% i år. Och det är klart att man förstår varför det har gått som det har gått, och när man ställer in utdelningen och förlorar stora pengar och har jätteproblem i USA i sina nya fabriker där. Den brukar vända upp på den här kursnivån och kanske gör det den här gången också. Åtminstone ska man nog titta på bolaget, och så framförallt ska man titta även på deras kapitalmarknadsdag som de har i nästa vecka här, som kanske kan ge så att säga lite stadga till kursen. Vi får se vad Samuelsson hittar på där, men det är ett bolag som man kanske ska bevaka på dessa liksom, väldigt låga kursnivåer, och ett starkt stöd här nere om man gillar teknisk analys. Det var väl det. Sen har vi ju inte bara Electrolux som händer i nästa vecka. Det är en massa kapitalmarknadsdagar. Meko, alltså gamla Mekonomen, har kapitalmarknadsdag. Better Collective har kapitalmarknadsdag. Nobia, kökstillverkaren, har kapitalmarknadsdag. Så det är lite sån här mellanrapportsäsong, då dyker det upp kapitalmarknadsdagar som ganska ofta kan så att säga påverka aktiekurserna i en där riktning, beroende på någon ställe ut några nya mål eller berätta hur det har utvecklats under sen senast de hade rapport och sådär. Och då har det ändå gått 2,5 månader sedan boksluten, så nu har de nog ganska bra koll på egentligen hur Q1 är. Så vi får se här, det kan bli en del intressanta uppdateringar eventuellt. Men det stora händelsen i nästa vecka, det är ju Federal Reserves räntebesked här, och där man brukar ju liksom veta vad de gör då, men med tanke på den här finanskrisen som hände i förra veckan och som lugnat sig, så kan det ju påverka hur Fed agerar. Så det där kommer nog ha också stor påverkan på aktiemarknaden. Har du något inlägg i Fed-spaningarna, Torbjörn?
Nej, men det blir ju en central punkt här nästa vecka. Det kommer ju antagligen att blåsa upp ny oro kring det här. Det kommer väl att... Risken är väl att det dyker upp någonting mer någonstans. Jag tror inte att det här är bra över.
Nej, och det grundläggande problemet är ju den kraftigt stigande räntorna, vilket har sänkt priserna på obligationer. Och då undrar man ju liksom hur balansräkningarna i banksystemet ser ut, och eftersom de äger massvis av obligationer som har tappat i värde. Och det är ju liksom grundproblematiken. Och om det gör då att Fed liksom stannar av sina ränteökningar, det är inte säkert, för inflationen, även om den gick ner här i USA ner till 6% senast i februari, så är det fortfarande högt, och de har ju liksom sagt, senast Jerome Powell pratade ränta var ju hos senaten, och då pratade han om att han såg en räntehöjning på 50-75, kanske till och med 1 procentenhet till då, så Jag tror nog att de kommer höja räntan med 0,25% i det som de har gjort nu senaste två gångerna här. Och hur marknaden tolkar det får vi helt enkelt se, för det där kan liksom tolkas hur som helst egentligen, beroende på vad han säger på presskonferensen sen.
Mm.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Bra, ska vi tacka för att vi har tagit upp våra lyssnares tid och även påminna om våra övriga poddar som är en hel palett nu för tiden. Vi har ju ledarskapspodden, vi har en daglig podd, vi har en makropodd, vi har en privatekonomisk podd, vi har en digital podd om nya ekonomins affärer, och sen så har ni lyssnat på analyspodden som kommer varje fredag, och tack för idag och en trevlig helg, och så hörs vi igen nästa fredag helt enkelt.
Trevlig helg.
Tack.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.